hit för att läsa ur Johannes evangeliet. Idag är det från den tredje veckan från evangelisten Johannes som han berättar om Jesu väg mot korset. Den första salmen kommer att vara nummer 137. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss be. Så ber vi dig, Herre, att du nu låter oss förstå lite av vad det betyder att du har gett ditt liv för oss och att du hjälper oss att ta till oss det både med vårt förstånd och med vårt hjärta. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Läsning från Johannes evangeliet kapitel 18 från vers 12. Kommandanten med sin vaktstyrka och judarnas män grep Jesus och band honom och förde honom först till Hannas, svärfar till Kajafas, som var överstepräst i året. Det var Kajafas som hade förklarat för judarna att det var bäst att en enda man dog för folket. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi sjunger psalm 143. I dagens ganska korta läsning så ser vi att Jesus har full kontroll på det som händer, även om det ser ut ytligt sett som att han är maktlös. Idag låter oss evangelisten också veta hur vi ska förstå detta med att det är ett offer som sker på korset. Vi får flera ledtrådar som hjälper oss att se vilken betydelse korset har. Korset som ju är centrum i evangeliernas berättelser. Bara om man tittar på hur mycket av texten i evangelierna som handlar om vad som händer på långfredagen. Och aposteln Paulus säger ju också att han vill inte tala om någonting annat än Jesus som korsfäst. Han vill måla upp detta för åhörarnas ögon. Detta är centrum. Det finns ett par jätteviktiga ledtrådar i dagens evangelium. Vi läser att Jesus grips och att de binder honom. Johannes vill särskilt här att vi inte ska missa att de binder honom. För därför står det dels att han blir gripen, vilket ju innebär att normalt sett att man blir bunden. Men sen står det också att de grep honom och att de band honom. Hur ska vi förstå det? Han lägger till det. Det ser lite onödigt ut kanske i texten. I första Mosebok 22 så finns det en annan som binds. Och det är ju Abrahams son Isak, den andra av patriarkerna. Och när vi läser om det och tänker på det så kanske vi ser från barnens bibel som vi såg när vi var små, kanske när vi stötte på det här första gången. Så ser det ut som att, och också vissa bibelöversättningar ser det ut som att det är Isak i ett litet barn som binds och läggs där på som ett altare som han har byggt där. Men om man räknar på hur gammal som Isak är där så ser vi att han är en vuxen man. En del säger att han nog var kanske 37 år där eller så. Någon annan har sagt 25. Jag har inte räknat själv, men han är vuxen i alla fall. En vuxen man som alls inte är bara ett litet värnlöst barn där. Utan han hade ju kunnat komma undan. Han går med på detta. Det är tydligt om man läser. Och det vet också rabbinerna som lägger ut de här texterna, att Isak, han är med på att detta ska ske. Nu vill Johannes, evangelisten och aposteln, låta oss förstå att Jesus, han är den nya Isak, eller om du vill, som Isak, som binds för att offras. Ingen av de två, vare sig Isak eller Jesus, är maktlösa offer, utan de låter det som ska ske, ske. Det är så att Abraham är beredd att offra sin son. Men det är också så att Isak är beredd att offra sig. Jesus och Isak då är ungefär lika gamla också när det här händer. Och Jesu offer liknar också Isaks offer, fastän ju Isak blev ju aldrig offrad, utan ett annat offer utsågs. Och det djuret är förstås också en profetia om Kristus som skulle komma för att offra sig. Enligt rabbinerna så var faktiskt så här att Isaks bindande och det offret där som var på väg att ske, det var det offret som gav kraft till alla kommande offer som skedde i templet. För oss så är det också så att det finns ett offer som är det enda som ger kraft egentligen. Och det är ju Jesu offer som är det enda, det stora. Det är ju därifrån all förlåtelse och all försoning och all kraft kommer. Utan korset finns ingen förlåtelse, ingen väg till räddning. Men med korset, Jesu kors, så finns det. Och så utifrån detta då så får vi ju en ökad insikt i hur vi ska tänka om Jesu död på korset som ett offer. En del säger att det är barbari att tänka sig att fadern offrar sin son. Men då har man kanske bilden där av den lille Isak framför sig. Eller man tänker på ett liknande sätt med att fadern offrar sin son i Nya testamentet. Men i både Gamla testamentets berättelse om Abraham och Isak och i Nya testamentet om fadern och sonen, så finns, visst är det så att tanken finns där och det sägs att fadern offrar, men det sägs också lika mycket att sonen offrar sig själv. Hebreerbrevet 7:27 står det: Jesus måste inte bära fram offer varje dag som de andra översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Där är det han som handlar, han offrar sig själv. Men också Johannes 3:16: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så vi ser här hur linjerna från Gamla testamentet i Nya testamentet, de stämmer precis, tankegångarna. Det är precis samma. Det har inte ändrats någonting, utan det är samma tanke om relationerna där. Ingen har blivit offrad utan att offra sig själv. Vare sig i Isaks berättelsen eller på korset när Jesus gör det. Det finns en sak i texten ytterligare som ger oss en ledtråd. Och det är att Johannes nämner här vad översteprästen Kajafas har sagt. Han säger inte det här, utan han har sagt det förut. Här har Jesus förts till Hannas, som kanske är en informell ledare för översteprästerna. Men Johannes påminner oss med anledning av det om att översteprästen och svärsonen Kajafas då tidigare sagt att det är bättre att en man dör för folket än att hela folket går under. Här finns ju flera överstepräster nu plötsligt i Nya testamentet samtidigt. Och så ska det inte vara enligt Guds ord, det ska finnas en. Men romarna hade tagit sig rätten att avsätta och tillsätta överstepräster för att kunna kontrollera dem. Så vi ser här att ingenting är nytt under solen. Kyrka eller tempel är ofta under de världsliga makthavarnas stövel. Så att det där händer i olika tider. Och då blir ledarna ofta mycket dåliga. De blir knähundar till makten som tar det lätt med Guds vilja. Och de är rädda för makten och de lyder. Och annars blir de utbytta. Så var det här när Jesus, på Jesu tid. Och därför så finns det, även om de kanske är av samma släkt och så är de översteprästerna, så finns det flera överstepräster eller sådana som har varit överstepräster ett tag och sen blivit utbytta. Och det är därför det står att han var överstepräst i året och sånt där. Men det här gör ju bara budskapet ännu starkare. Tänk att Kajafas, som var en motståndare till Guds vägar, han är ändå överstepräst. Och fastän han står emot Guds vilja och uttrycker det väldigt starkt och väldigt cyniskt när han säger att det är bättre att en man dör än att hela folket går under. Det där är ju realpolitik när den är som värst. Vi offrar en. Vi mäter. Det är bättre att en dör. Och så är det matte alltihopa och inget människovärde. Ändå så talar Gud genom honom. För han har ändå det där ämbetet. Så han vet ju inte vad han säger själv. Men han säger det. Det är bra att Jesus dör istället för folket. Och Johannes då lägger ju till här. Detta sa Kajfas inte av sig själv. Det står i kapitel 11 detta. Utan som överste präst i året profeterar han att Jesus skulle dö för folket. Och inte bara för folket utan också för att samla och förena Guds skingrade barn. Alltså här förkunnar Kajafas, den usle prästen, att Jesus ska dö för Israel och för alla folk. Och att räddningen finns där samtidigt som han inte vet vad det är han säger. Så även om kyrkoordningen där och då var åt skogen, om man säger så, så kunde Gud, var det inget hinder för Gud att meddela sig med oss. Hur får vi nu ihop det? Hur knyter ihop de här sakerna? Jo, Gud meddelar sig till oss. Dels genom vad soldaterna gör. De är ju inte på Guds vägar heller. Genom vad soldaterna gör när de binder Jesus. Och genom vad en dålig präst säger. Jesus offras för att ge oss liv. Och detta måste verkligen hända. Kanske får vi våra ögon öppnade när vi ser att både fadern och sonen, Jesus, verkligen tycker att detta är nödvändigt. Det finns en spekulation hos någon kyrkofader om detta. Att redan när syndafallet skedde så fanns det ett samtal inom treenigheten där man diskuterar vad ska vi göra åt det här. Och då säger sonen, ja men jag tar och åker ner sen och så ska det här ordnas. Fadern och sonen tycker att detta är nödvändigt med detta hemska på korset. Bakgrunden är ju denna, att människosläktet lever i mörker, fast i skuld med ett olösligt problem. Ondskan finns på jorden och Guds vrede över den är stor. Så står det i Romarbrevet 1. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. När man ser detta framför sig, tänker sig detta, så kan man tänka, oj, det kan inte finnas något skydd mot Guds vrede. Nej, det kan det inte göra. Jo, en enda sak, och det är Guds kärlek som kan vara skyddet mot Guds vrede. Och därför bestämmer Gud sig för att låta vreden drabba honom själv. Och då kommer detta in. Det är både fadern och sonen här som agerar och som lider faktiskt. Det står ju så här. Jesus säger, säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far. Det står så ordagrant. Ibland i bibelöversättningarna så står det utan att fadern vet det eller något sånt där. Men det är inte vad det står. Utan det står, ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far. Alltså om en enda sparv faller till marken så faller fadern med. Gud lider med oss. Och skulle då inte fadern också lida när han ser sonen lida på korset? Vi gör ju det. Hur mycket mer lider då inte fadern? Så att det här är inte alls tal om något barbari som en del som inte förstår det säger. Utan offret är ju Gud som låter vreden, sin egen vrede, drabba sig själv. Guds vrede är stor mot ondskan, men hans kärlek till oss är ännu större, så att han hellre bär straffet själv än låter oss gå ut i det yttersta mörkret. Så låt oss därför bli stilla inför detta oerhört stora. Låt oss lovsjunga Gud för den kärleken som finns hos Fadern och Sonen och den helige Ande. Vi är inte längre bundna eftersom Jesus blev bunden. Vi måste inte längre dö eftersom Jesus gav sitt liv. Och det är fullbordat och vi får leva i det. Amen. Vi sjunger psalmen 452. Låt oss be. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor, så att du för vår skull blev människa och led förakt, ångest, plåga och död för oss syndare som annars hade dött den eviga döden. Ge oss nåd att alltid tänka på och i tro ta emot din goda gärning, så att vi därför lovar dig tillsammans med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och att i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlöst oss från dödens och djävulens grepp och som till slut ska föra oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi i evighet ska lovsjunga dig. Allsmäktig och barmhärtige Gud, ge oss nåd att genom ditt ord varje dag växa i gemenskapen med dig, så att vi allt bättre lär känna och tillbe dig i verklig tro och lydnad och aktar oss för allt som kan skilja oss från dig. Helga, o Gud, din församling, så att hon blir uppbyggd i enighet och i trons kraft och kärlek. Led och bevara kyrkans och samhällets ledning och låt din välsignelse vila över alla människor. Hjälp och ge styrka åt alla som lider. Upprätta dem som har fallit och visa dem som har gått vilse vägen hem. Tänk inte på våra synder, utan låt oss för Jesu Kristi skull uppleva barmhärtighet. Ge oss nåd att fullfölja livets lopp och för oss till sist till det eviga livet. Amen. Vi ber den bön som Jesus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger psalmen 441. Vår gudstjänst är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.